Därför kan man uppfatta dessa ting på den ena eller den andra måten. Han spör vid samma anledning, eller inte i samma anledning, men i den sammanhang också i Galilea, så spör han ju disciplinerna, vem säger folk jag är? Ja, någon säger det en och andra säger något annat. Vad säger det? Du skulle väl sagt att Peter, du är en levande Guds son. Och så säger Jesus, det har du icke av eller kör och blod på något sätt. Vilken naturlig ämne du har till att tänka dig kristet. Har du tänkt på det nu, bror och syster? Att hvis du känner Jesus Kristus och har en personlig erfaring i bön och samling med Kristus, så har inte du tänkt dig eller mat dig till eller i egen kraft eller i egen förmån kunnat komma i den positionen. Det är helt utelukket bibelsätt. Hvis en skulle komma till att anerkänna Jesus Kristus som den han egentligen är, så säger Jesus rätt ut, det har du icke av dig själv. Är inte det okult, va? Det är ju universum igen åpnet. Alltså, hvis du skulle komma till erkännelse av något, och i detta tillfälle, och anerkänna att Jesus Kristus är den han påstår han är, så är det ett övernaturligt fenomen. Det är inte bara övernaturligt att han gick på vattnet, att han reste Lazarus från de döda och så vidare och så vidare, och att han stod upp från de döda själv och födde en jomfru. Det är sådana ting man tänker på som har problem för intellekt eller för förstånd, människors förstånd. Tror du på jomfrufödseln? Tror du överhuvudet? Och den som överhuvudet tror och kan komma till sannhetserkännelse om Kristus är under inflytelse och har varit under inflytelse av helgon. Och därför är det en allvarlig sak att se den Kristus och så kommer till att döma att han är Belzebul. Han är av Belzebul, av Satan och inte av helgon. Och då är det att en text kommer och han säger att en där synd ska tillgivas människor, men icke den synd att man förnekar honom. Det är väldigt, väldigt god text och god sammanhang att ta med när man ska se på den text. Siden vi är nere så läser jag från Hebreerna 6, hvor det står: för det är omöjligt att den som en gång är blivit upplyst av att smaka den himmelska gav och få del i den helige ande. Och smakt Guds gode ord och den kommande världens kräfter och så faller fra att det kan förnyas till omvändelse. Det är helt upplagt. För det argumenteras i Hebreerbrevet med att Jesus Kristus dör en gång. Himlen har ett argument för att vinna människan. Och hvis det argument förkastas, tråkas på, negligeras, man bryr sig inte om det, det betyder ingenting. Man tar för sant och hängivelse överför det. Så har inte himlen fler argument, därför står det att Kristus dör inte en gång till. Därför är det en allvarlig sak att måste välja mellan den gode ånd och den onde ånd. Och det är maktpåliggande viktigt att du och jag kommer till Kristus och blir känd med ham så vi inte tar fel av vem han är och vilken ånd han är av. Det är många, många exempel på det i evangelierna. Tiden är inte så lång, jag kan nämna någon få som dere alla känner. Jesu nära vän Peter, som tydligvis var begejstret på Jesus Kristus. Jag är inte tvil om att Peter var visserligen begejstret på Kristus. Helt det sista timme. Ja, om alla löper så löper inte jag. Om alla flykter så blir jag. Jag är redo till att dö. Ja, han menade det. Och igen där Jesus var på väg från nord i landet och ner till Jerusalem. Och då så han satt i sitt ansikte resolut mot Jerusalem för att lyda och dö. Jesus visste vad han skulle. Jesus hade allting klart på sig. Och Peter, blind, för det han hade blockerat och var icke följsom för helgons vägledning. Han blev förtalt gång på gång på gång att Jesus skulle dö. Men det var icke gått upp för Peter. Och det var icke gått upp för de andra disciplinerna. De blev helt förskräckta av det skedde. Och så säger Peter, och lägg nu märke till när Peter säger, när Jesus säger jag ska upp till Jerusalem och jag ska lida och dö. Jag ska lida med eget av de skriftliga fariseerna och jag ska dö. Så säger Peter, hur ska du? Det må ingen lunde ske. Och så kommer den där klara talet som visar att universum igen är helt öppen. Och att Peter icke är bara Peter. Och han säger, det må ingen lunde ske, så säger Jesus, gå bak mig, Satan. Och gör det klart att här är det inte Peter allena som talar, men det är Satan som talar. Intressant fenomen är ju det som beskrivs av Ellen White, och de må tala för det det är. Hon berättar att Kellogg, Dr. Kellogg i sin tid i Battle Creek, i det stora menighetshuset där, och det tempel, vad heter det, hette Tabernacle heter det visst, talade till många synedagsadventister, och han talade glimrande, för Kellogg hade en gyllen tunga. Kellogg var lynintelligent, han hade alla ting på sina fingertuppar, och folk var upptatt av det han sa. De satt så de ville nästan falla av stolen och lyfte till Kelloggs vidunderliga talet. Så säger Ellen White, jag blev vis, hörde vad hon blev vis, att Satan stod vid Kelloggs sida och talade genom Kellogg, och Kellogg talade till det hela taget. Så det är en fabelaktig påstånd. Och det är en påstånd av samma natur som den du ser här när Jesus säger till sin bästa vän, en som älskar han och är på hans sida och är bekymrad för allt, att det ska gå han gott. Och när han utan kärlighet och hängivenhet säger, du må inte gå upp där och lyda och dö, låt oss gå ett annat steg hem, låt oss lägga en annan plan. Så blir han förtalt, ja, Satan som är ute här, och du har inte ämnet med skälna mellan gott och ont. Samma kommer hem där han sänder de sista, kommer tillbaka när han sänder de sista ut för att förkynna evangeliet. Han sände 12, han sände 70, han sände 120. Och så står det, vi kom tillbaka och de säger, sänd de onda ånder var oss lydiga. Så slutade Jesus var samman med dem, och de gick till en by, och det står att där i byn ville de inte ha med Jesus att göra. Och disciplinerna i sin iver, det var riktigt god i missionsarbetet, i sin iver säger, ska vi be, eld faller ner från himlen och förtära den. Och säger Jesus, han säger det mest, det äckligaste, jag liker inte att läsa det, för i rammens vägar han säger, det vet inte vilken ålder det är av. Med andra ord, det är inte bara dig Peter och Filip och Matteus och Lukas, det är inte bara det. Det är en annan om. Det vet inte själv vilken om det är av. Alltså universum är öppet. Det är under inflytelse. Det talar under framdrift av en helt annan. Men det vet inte vem. Och därför säger Gud nådig mot dig och mig. För det vi inte vet. Och Gud har visat att vara enestående nådig. Men det lys och de möjligheter du och jag sitter inne med idag, borde vi helst regna rätt. Vi kommer till en tid vi måste skälla mellan gott och ont, mellan Satan, mellan Belzebul och mellan den helige ande. Och vi har anledning till det, vi har alla möjligheter till att lära den historien, eller den läxan känna. Och du ser hur Gud också på den tid, på en helt vidunderlig måte, fick sannheten fram hos enkelte, eller till enkelte. Han kom där till fariseren Simons hus där på lördag kväll för påske. Så vi känner ju historien ut och in, att Simon hade gästebud och Jesus och disciplinerna var till stede. Och mens de var där så kom den kvinna in, Maria Magdalena, som hade fallit ut i uföre gang på gang och som Jesus hade uppreist och välsignat och hjälpt. Och så står det att hon tog den salve som var så dyr, ett års lön och så vidare, och hällde det ut över ham och grås, och det var tårer och hår och kvinnor och sentimentalitet. Och jag har aldrig inte helt försonat med den historien där av den grund, men det är min fel. Hvis jag hade varit i sted i den test, så hade jag sagt att det var märkligt att Jesus hade ett kvinnevas omkring sig som grås och törskat med sitt hår, och duften fyllde hela huset. Hon blir ju helt sentimentalt bara vid tanken på vad som pågår. Och Jesus, han har det för ögat som är väsentligt för han. För kvinnan hade köpt salven till att salva han när han var död. För hon trodde, i motsättning till disciplinerna som inte förstod någonting, att han skulle dö. Och det var den uke var vid att begynna, där han skulle dö. Och Maria Magdalena förstod det och trodde det. Hon hade till och med varit så praktisk att köpt salve och förberett det. Och Jesus säger, hon har salvat mig till min död. Hon har bara gjort det i begeistring för jag döde. Och överallt får det fortälles om evangeliet, och det fortälles oss om henne. Så du ser, Gud kan vid sin ånd ge oss förstand. Och Maria Magdalena var en vidunderlig person. Heldig var hon, heldig för henne, var hon kommit till sannhetserkännelse om Jesus Kristus. Och hvis Peter och de andra var kommit till denna kännelse, så hade den uken där sett helt annorledes ut för dem. Det står att han blev tatt Da fløy de alle sammen, og ingen ville være ved det. Og Peter, du husker som det endte for ham. Tenk om Peter hadde sett det. Og sånn kan du bli ved med å tale om det. Jesus sier til jødefolket når han diskuterer med dem. Han setter det veldig på spissen for dem. Og så sier han, jeg er av Faderen. Og så sier han det som er helt utrolig. Han sier, han kjenner ikke dere. Det kjenner han ikke. Dere vet ikke hvem han er. Hvem var det han snakket til? Det var konferensformann, unionsformann og hele bestyrelsen, alle predikantene og alle misjonsarbeidere, alle påstander, alle sammen. De har kjent sannheten hele sitt liv. De var lønnet for det. De var lønnet for å tro, og de trodde ingenting. Og Jesus sier rett til dem, dere forstår ingenting. Dere kjenner ikke han som jeg kjenner. For han sier, jeg er av Faderen, jeg er fra begynnelsen, jeg er av Gud. Og så sier han, hvilke argumenter har du? For du vittner i egen sak. Det er en alvorlig sak i Bibelen, å vittne i egen sak. Det dur ikke, du er heller ikke norsk rett. Man skulle ha 2 eller 3 vittner. Og så sier Jesus, jeg vittner alldeles ikke i egen sak. Det er 2 som vittner om meg, og i Johannes 5-8 så leser du de der samtalene med Jesus og jødefolket, hvor han trekker frem de 2 vittner. Det ene er Moses, altså Skriften. Jeg har Skriftens vittnesbyrd om meg, og så har jeg det han kaller Åndens vittnesbyrd, eller Faderens vittnesbyrd, han som dere ikke kjenner. Men hvorfor kjenner de ham ikke? Og da kommer det en veldig fin uttalelse fra Jesus, og han sier til jødene, dere kjenner meg ikke fordi dere er dumme. Det sa han aldri. Jødene har aldri vært kalt dumme noen gang, vet du. Jødene er jo så smarte. Jesus sier, dere kjenner meg ikke fordi dere ikke vil. Ja. Du forstår ikke, du er dum fordi du ikke vil. Og derfor så er det et valg du og jeg står overfor under påvirkning av Helligånden, å ville det han vil, eller ikke ville det han vil. Og du blir så klok og så dum som det valg, som disse valg da innebærer. Står du hans ånd imot, så taper du innsikten og vet ikke hva som skjer. Tar du imot hans ånd, forstår du hva han vil, og du er med på hans planer. Og det er maktpåliggende viktig at syvendedagsadventister i dag kjenner Gud personlig. Det har aldri vært så viktig som nå. For Gud har vidunderlige planer for å avslutte denne verdens historie og for å introdusere sitt rike. Og de planene har han lagt frem for oss og malte opp for oss, og vi må kjenne dem, så ikke vi kommer til å si ja til det som er galt, og nei til det som er galt, og nei til det som er riktig. Tror du at det går an å kjenne Guds planer for ditt liv og for menigheten? Tror du det? Det er jo merkelig hvis ikke det var så. Det er mulig å kjenne Guds planer. Det er merkelig å si det her i Sandnes menighet, i Adventist menighet. Men jeg er nødt til å si sånne banale ting efter... Ja, vi må si til hverandre, det er mulig å kjenne Guds tankegang. Det Gud har villet og tenkt og planlagt, det kan du og jeg kjenne. Og vi bør kjenne det. Og vi bør handle efter det vi vet han har tenkt og villet. Og alt annet utelukkes. Det er 1000 andre muligheter som ligger oss for hånden, både fra det naturlige mennesket og det som kommer fra den onde. Men vi må kun ville det ene, og det er alt vi har tid til, og det er alt vi skulle bruke kreftet på. Derfor så står vi nå i det valg, som Bibelen omtaler på mange måter, og som jeg skal avslutte, bare med å henvise til det som kalles i Paulus brev til Tessalonikene og til Timotheus. Og han sier, han taler om 2 slags hemmelighet. Han taler om lovløshetens hemmelighet. Og så taler han om gudfryktighetens hemmelighet. Og det var en annen måte å si dette på som Jesus taler om. Belzebul eller Guds ånd. Hva er lovløshetens hemmelighet? Så sier på mange måter, la meg si det på denne måten. Når mennesket er ondt, destruktivt, så är det så ont och destruktivt att det överrumplar sig själv och sina medmänniskor många gånger. Hvis du ser på människor som bara en sån enhet, som att du har person här, så ser du han är ond och han är god. Han är det ena och det andra, stort hår och röd kjol och sånt där. Tänk om människor som du har det, bara människor som människor. Men det är inte Gud, eller Bibeln ser inte människor som helt oavhängig och neutral. När du ska göra reda för hvordan ett människa kan ha glädje och för exempel torturera ett annat människa, så må du hämta fram av säcken någon andra förklaringar än de som är bara som rent mänskliga. Det vill säga att en vanlig psykologisk tillgång till spörsmålet däcker inte det otroliga område, den skala människor kan däcka ondskap och godhet. Och jag sa godhet, det vill säga det gäller också det gode. När du ser ett människa som är självisk, uredelig, urent och uärlig, blir sant och pålitelig och får en helt annan synspunkt in i sitt liv, så går det inte an att förklara det där fenomen ut från människa själv. Det må nå an till att förklara det. Är du med på mig? Med på min tankegång? Och det är det Bibeln gör. Och den kallar det i den här sammanhang som Paulus talar, lovlöshetens hemlighet. Ikke bara en människa som det nu en gång är, men människa är lovlös utöver alla gränser. För det är något som heter att människa blir besatt av det onda, blir styrt, blir tagit hand om och blir ledet och dirigerat och kommer till att vara så bestialt att du kan inte tro att ett människa har egna evner till att vara så ond. Det är klart att du och jag inte makter att läsa om alla de onda ting människor finner på mot varandra. Jag orkar inte att läsa det. Det blir kvalm bara vid tanken. Och jag vill inte ha det in i mitt huvud. Jag vill inte tänka de tankar där. Men det är otroligt vad som föregår. Vi åker till Köpenhamn, ett behandlingscenter för torturerade människor från hur som helst i världen. Det har de fått en pris för. Och det är väldigt, väldigt gott initiativ på Rikshospitalet i Köpenhamn. Jag har aldrig varit där, men jag har sett någon reportage fra det, hvor mennesker kommer til København fra hvor som helst, hvor de av politiske eller andre grunner er torturert av medmennesker. Man orker ikke å se på, man tror ikke at mennesker kan gjøre sånt. Det er fullstendig maltrakteter. De mangler lemmer, organer, det er helt ufattelig. Og det har mennesker gjort til mennesker. Det er klart mennesker er besatt. Det er opplagt Hitler er besatt. Det opplevde Eichmann var besatt. Av vem? Av djevelen. Tror ikke du det? Eichmann var jo ikke bare en hyggelig husfar, som jeg ofte har beskrevet han som for. Han var en veldig hyggelig mann, en fin samfunnsstøtt i Tyskland. Fine, blankpolerte støvler, kysset sin kone, god dag og farvel, og var elskelig mot sine barn, og lekte med barna på teppet hjemme i stuen der. Så gikk han ut og gasset jøder. Og han gasset mødre og spebarn og sånne sukker røyken opp på skorstenen. Hadde ingen skrupler. Mannen var jo besatt. Han var utrolig god. Og så var han så forferdelig om. Men det gjelder ikke Adolf Hitler og Eichmann og Goebbels og så alle de andre. Det gjelder jo deg og meg. Sånn her, Jesus sier til Andi Peter, gå bak meg, Satan. Sånn. Och därför lovlöshetens hemlighet, det är det som inte är naturligt, det hemliga. Det är det som inte kan förklaras på naturlig basis. Det är det som kommer till människor, som vi sa inledningsvis, utifrån, är främmande på det naturliga människan. Människor kommer under en flydelse av krafter och personlighet och viljor som inte människor kände till för de fick kontakt med den. Och det är lovlöshetens hemlighet, avslöringen av Satan, som är det stora nummer i domen och som till sist ska öppna allas ögon, frälst och förtappt för vem Satan är. Det är därför det står i Jesajas bok, du känner bilden, indelig vän. Det står att alltså, Satan där beskrivs i ett bilde av kongen av Tyros. Och det står att han kastas ut. Och det står att de ska stirra på honom. Vi ska se på honom och så ska de se, var det han som fick jordriket till att skälva var det han som ödlade folkens byer. Folk är förbauset. De förtappte är förbauset över det alla satan som låg bak de fabelaktiga kräfter som gjorde sig gällande i deras liv och i människors historia. Lovlöshetens hemligheter allt virksom, säger Paulus. Och så ger Bibeln en mycket intressant beskrivelse av den lovlöshetens hemlighet. På en annan sida talar Bibeln om det han kallar vad det kallas igen kallas gudfruktighetens hemlighet. Och så står det beskrivet på denna måte: den är gudfruktighetens hemlighet, han, alltså Kristus, som blev åpenbart i kött, hvor Gud opptrer i menneskelig skikkelse. Åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd. Jesus sier, gjør intet av meg selv. Det er noen som han oppfatter av Kristus som at han har noe i seg selv som menneske, som andre mennesker ikke har. Han er rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Gud, fryktighetens hemmelighet. At Gud skulle kunne lager dette motspill mot Belzebul, hvor han etablerer sine krefter og himmelske krefter, som det heter den kommende verdenskrefter, i mennesket, i dette liv, i denne verden. Du kan tro bibelsett er universet åpent. Og det er derfor Jesus stiller jødefolket den gang på valg mellom seg selv, Guds ånd og Belzebul. Og det samme gjør han med deg og meg i dag. Og i eftermiddag, hvis Gud vil, og tiden er der, så vil vi snakke litt om de der ting videre. Og måske komme inn på moderne eksempler på hvordan man fanges, og i dag er mer åpen for å bli inntatt og besatt og fanget av Belzebul enn man har vært på lang, lang tid, og kanskje aldri før har vært. Og det er i denne tid at du og jeg er kalt til å kjenne denne her gudfryktighetens hemmelighet, som Paulus kaller i Efeserbrevet. Han sier, de krefter som er så fabelaktige, ja, sier han, det er de krefter hvor i han reiste Kristus opp fra de døde, i den kraft gikk han inn i himmelen, og den kraft stiller han til rådighet for sine barn. Å, at dere måtte få øynene åpne for den herlighet som er i vente for Guds barn. Hvilke krefter står til rådighet for de som elsker ham? Hvilke krefter? Jeg gjentar. I de krefter hvor han stod opp fra de døde, i den kraft gikk han inn i himmelen for vår skyld, og der fører han vår sak og sender oss de krefter. Les Efeserne 1 og 2. Står det alt sammen. Å, at dere Efesere kunne få øynene opp for hva Gud har latt til rette for sitt folk. Og det er ikke naturlige krefter, de er i aller høyeste grad overnaturlige. Så måtte Gud gi oss nåde til å åpne våre sinn for hans omvirksomhet. Hans milde tale til oss med bønn og innbydelse om at vi skulle gi oss til ham uten forbehold. Det er ingen mening å holde igjen på det. Det er alt for sent en tid for at vi skulle holde igjen når det gjelder Guds ånds gode påvirkning på oss. Vi skulle si ham ja og med glede, og vi skulle komme til å eie og erfare sannheten og sannhetens ånd. Måtte Gud hjelpe oss til det.